Hej allihopa, det är fredag. Om ni tycker att det låter lite extra mos så är det för att jag åkte på lite magsjuka igår och mår väl lite sisådär idag. Men vad gör man? En podcast ska spelas in, för det har jag faktiskt lovat. Så nu kör vi. Jag har ganska mycket att ta upp den här veckan. Eller idag faktiskt. Det första jag tänkte prata om faktiskt är min lilla Mac Mini som jag köpte. Som ni kanske kommer ihåg så åkte jag på lite problem där. Jag sålde min gamla fina MacBook Pro och samtidigt så lämnade jag in min Air på reparation, vilket innebär att jag inte hade någon dator direkt. Jag hade kunnat låna någon av de andra Macarna i familjen, men jag tycker om att ha mina grejer som jag har dem och liksom alla program och allting på skrivbordet. Och jag har det rörigt, men jag vill ha det rörigt. Liksom. Det är min arbetsmiljö. Så jag stack iväg till Täby Centrum till Digital In och köpte mig en Mac Mini, den billigaste de hade. Kvistade iväg en bit till, köpte 8 gig minne på Kjell & Company, och därefter så gick jag hem och patchade upp Lion och slog ett antal härliga terminalkommandon, så jag fick bort en massa grafisk lullull. Och så Lion är väl uthärdligt. Men den uppförs ju precis som min Air gör när det blir lite för mycket nätverkstrafik att göra eller för mycket grafikintensiva saker, det vill säga fläkten går igång nog fruktansvärt. På minen är det ett aningen mindre problem tack för att jag inte använder wifi på den utan kör över ethernet, men jag till slut lyckades faktiskt lista ut varför fläkten på min Air gick så ofta som den gjorde, och det var faktiskt mitt eget fel helt och hållet. Jag hade slagit på den här hemkatalogsynkroniseringen mellan dator och min X-server som kör Lion-server. Jag tycker det är ganska smidigt, och i och med att jag har flera datorer så vill jag gärna ha samma grejer på alla datorer. Så var jag här någonstans så vet jag, om jag har då synkat alla datorerna, så vet jag att grejerna finns där. Och det är ju då som ett komplement egentligen till iCloud och till Dropbox och andra tjänster som man använder. Och det är för övrigt ett ämne jag tänkte återkomma till lite senare i den här podcasten. Men i alla fall, Mac Mini då som en inom citationstecken arbetsstation. Jag har ju haft en Mac Pro tidigare, och det var ju som den tidigare, det är ju liksom en drömdator för oss som sitter och jobbar mycket och inte vill känna att datorn liksom inte orkar med. Och nu är det ju inte liksom ekonomiskt försvarbart att köpa en Mac Pro. Kanske på grund av att det kommer en ny, och kanske på grund av att det sticker vägen 25-30 000 innan man har en dator med SSD-disk och mycket minne och sådär. Och så i alla fall, en mini blev det. Och det funkar väl rätt okej. Okay. Ja, minis inbyggda grafikkort, den gör ju som är den. Den delar ju grafikminne med resten av datorn, och eftersom jag har en 30-tums Apple Cinema Display på skrivbordet så kan jag ju lätt säga att minin lider nog grymt av det här. Det hade varit schysst med ett lite biffigare grafikkort i den här maskinen. Det kanske inte fick plats, eller också så tyckte Apple att det är väl dumt att lägga pengar på det, för då blir datorn dyrare och så vidare och så vidare. Men det hade varit schysst med en option. Det hade varit schysst att kunna välja en Mac Mini med ett dedikerat grafikkort med dedikerat grafikminne och allting, istället för att ha det som en del av ett chipset. Men jag tycker Mac Mini, det funkar okej. Liksom. Jag är allergisk mot fläktljud, allergisk mot när jag måste sitta och vänta på att datorn ska göra någonting. Jag är alldeles för dålig på att slå av program som jag har igång. Jag tycker om att ha allting igång och tillgängligt som jag jobbar med hela dagarna. Så det innebär att jag kan ha liksom Photoshop, OmniFocus, Safari, Mail eller Outlook. Och så har jag iTunes igång, jag har Reader igång och jag har liksom en Echophone igång. En massor med program. Jag har alltid Byword igång eftersom jag skriver mycket i Byword. I förekommande fall har jag Pages eller Microsoft Word igång. Och Word givetvis seger ner i datorn och fruktansvärt. Och ett annat program som faktiskt är ännu värre är Microsoft Outlook. Den är helt horribelt långsam, den här mailklienten. Varför kör du Microsoft Outlook? Jo, just nu så kör jag faktiskt min mail på en Exchange 2007-server som jag satt upp här hemma. Mycket på grund av att jag håller på och repeterar, pluggar och uppdaterar mig lite grann på integration med iOS och Macar i AD-miljöer. Som är en del av det jobb jag gör som konsult på dagarna. Jag tänker det är väl schysst att köra grejerna själv. När jag tröttnar på Exchange så flyttar jag tillbaka till en Carrier Connect igen. Jag körde ju mailen ett tag på min X-server, men eftersom Lion Server har en hel del fuffens för sig med att helt plötsligt så kan jag inte logga in på mitt mailkonto, så väntar jag några minuter så funkar det igen och den glömmer bort att jag har tjänster igång, och ibland så stänger den av vissa tjänster, typ mailservern eller typ filservern, lite grann när den känner för utan att egentligen tala om varför. Och där håller liksom inte om man är ute på resande fot, vilket jag är väldigt mycket just nu. Mailen måste bara funka liksom. Och jag gillar pushmail, jag gillar att få mailen direkt när de kommer. Det ska dunka till i min iPhone eller min iPad eller min dator. Och eftersom Lion Server, som sagt, det sägs att den ska stödja push. Den ska använda Apples notifieringsserver för det här, men jag vet inte, ibland så verkar det som att den pushar, kanske. Och ibland så händer det absolut ingenting. Och det håller liksom inte när man driver en egen verksamhet, och det kan ju låta väldigt hypat och flott, men man måste vara uppdaterad, man måste få tillgång till grejerna när det händer, för ibland kan man få ett mail från en kund som är jättestressigt och så sitter man i bilen eller på tunnelbanan eller sitter i ett möte eller vad det är man vara, så, och får man inte det här mailet då, så då det kan innebära att man faktiskt tappar en kund, i alla fall för mig kan det vara så. Så Exchange blev det tills vidare, och Exchange Server är ju, som sagt, jag menar, jag är inget principiellt emot Exchange Server egentligen. Jag tycker det är en fantastisk plattform, men den är ju inte gjord för en egenföretagare som mig eller som ett mindre företag, där ju en mailserver som Carrier Connect är så mycket bättre. Större företag, så visst, du kan köra Carrier Connect där också. Du kan köra en rad andra mailserver, Icewarp eller what have you, men Exchange är liksom de facto standarden på väldigt många företag. Och eftersom typ alla mina kunder, i alla fall inom större företagen, kör Exchange, så är det väldigt snyggt att kunna hantera kalenderinbjudningar och sådana grejer och faktiskt kunna svara på inbjudningar från andra Exchange-servrar utan att det strular, vilket det ju av någon anledning har gjort med både Carrier Connect och när jag har kört mailen på Lion Server. Så veckans näve med gyttja kan jag slänga ansiktet på Microsofts utvecklarteam som har gjort Outlook 2011. Som väl i grund och botten egentligen är Entourage, bara att den nu kan prata med en Outlook eller Exchange server, men den gör ju över OVAN, alltså Outlooks Web Access, precis på samma sätt som Apples egna mailklient gör. Den pratar också över OVAN, och det är över HTTP, och det innebär att det sitter en IIS, alltså Internet Information Server, Microsoft Web Server på andra sidan. Och den är ju inte alltid det snabbaste som går att hitta på marknaden. Så ja, det blir som det blir. Så att jag använder Outlook ibland. Och för det mesta använder jag Apples mail-klient faktiskt, som är betydligt snabbare av någon anledning. Men det är, tittar man på Outlook liksom, så kan man öppna upp sin Outlook-mail ena dagen och då har du alla mail där som du har fått. Nästa dag öppnar du upp den, då kan det saknas 3 dagar mail. Då ska den börja synka med Exchange-servern, och sen kan den hålla på med det i 30-45 minuter innan mailen dyker upp. Och det är ju inte heller så här direkt ett under av effektivitet om man sitter ute på fältet och jobbar. Så som sagt, om jag var arg på iTunes när jag pratade sist om programvaror som är långsamma, så är det ingenting jämfört med Outlook 2011. Det gäller för övrigt hela Office-paketet 2011 års version, och jag har skrivit och pratat om det tidigare. Den är helt horribelt långsam, men jag har kunder som kräver att jag ska kunna spara i Microsofts nya .doc-format som är XML-baserat då, .docx. Och då är det bara att göra det. För de som pröjsar, så att man kan säga att jag fick Exchange, eller förlåt, Office pröjsat åt mig. En annan grej, ett rykte som har börjat uppstå som jag tyckte var ganska intressant faktiskt, är ett rykte som säger att ska Apple göra en egen digital kamera? Det vore ju ganska häftigt. De gjorde det en gång i tiden, PowerShot eller vad det nu hette, som var horribelt långsam, inte speciellt kul att använda och sådär. Men det såg Apple på den och det sålde väl några stycken. Men vad är det som säger att de inte kan göra en kamera nu? Alltså, de har alla förutsättningar i världen att göra. Är de smarta så bygger de dessutom in någon sorts GPS-funktion i den som man kan ge och tagga bilderna och sen importera dem till iTunes. Det kanske finns en Wi-Fi-funktion eller en Bluetooth-funktion inbyggd i den. Och det är som sagt ett jätterykte, och jätterykte menar jag inte att det är stort rykte som att prata så mycket om, men jag menar om att det är ett rykte som tas med ett par lastbilslass med sand och grus och allting annat. Så jag tror när jag ser det. Men det hade varit väldigt intressant att se om de kommer göra det. Det snackas också återigen om en TV från Apple. Jag tror inte att de kommer göra det. Det är liksom lite för mycket för Apple att ställa sig och gå ut i Apple Store och slänga upp en 48-tums eller vad det nu blir TV i butiken och de ska visa det. Eller så ska de visa en ut hos återförsäljaren också för den delen. Ställa upp TV-apparater där kanske inte helt optimalt. Det tar väldigt mycket plats och det är liksom inte som att sälja en skärm eller en Mac, utan att sälja och tillverka en TV kräver så mycket, mycket mer. Ska du ha en vanlig TV-mottagare för digital TV? Hur ska du hantera de korten då som säljs? Ska du kunna... Kommer det finnas någon sorts parabolmottagare? Jag kör ju parabol själv här ute i, som jag har så här skogs-TV. Och jag menar, jag kommer fortfarande behöva en parabolmottagare troligen, eftersom Apple är ju garanterat inte bygga in det. De kommer säkert bygga in wifi och en Ethernet-kontakt och så kommer det vara som en Apple TV. Punkt. Och så kommer det vara en fantastiskt bra bildkvalitet och hela den här biten. Men alltså bygga en TV är ju... Alltså jag kan inte tänka mig att någon kommer ju kunna göra det här bättre än Apple om man ser till hur fjärrkontrollen kommer att se ut, om man ser till gränssnitt, om man ser till alla sådana saker. Jag tror att de kommer att göra det kanonbra om de gör det. Och om de gör det så kan jag säga att jag är den första som köper den, av den enkla anledningen att den TV jag har nu, som är en TV från Philips som jag köpte, jag fick en bra deal på den och det är en 48-tums LCD-TV, helt okej bild, men jag är seriöst oimponerad av den här TVn överlag, av den enkla anledningen att jag har alltid köpt TV-apparater från Philips. Jag har köpt TV-apparater från Philips sen, jag vet inte, 15-20 år tillbaka, så alla mina TV-apparater varit Philips. Jag prövade att hyra en TV från Sony en gång och jag tyckte så otroligt illa om den, så jag lämnade tillbaka den, gick och köpte en Philips istället. Och jag har varit där märket troget liksom sen dag ett, i princip. Och men den här TV:n är jag väldigt missnöjd med. Den tjuter ibland om man byter kanaler och den liksom vissa... Ibland om man byter kanal till parabolmottagaren så får inte parabolmottagaren in bilden tillräckligt snabbt. Då klickar det bara till i tvn och stänger den av sig. Och sen så när bilden kommer då slår den på sig igen. Såna här grejer är liksom helt obegripliga. Och det är sånt där som man hoppas och tror att Apple skulle vara smartare när de, eller om de gör en tv. Så att, återigen, jag tror när jag ser det, jag tror inte att de kommer att göra en tv. Men jag hoppas att de kommer att göra en tv. Alla andra tidigare uttalanden för mig kan det här med stryka. En grej som jag noterade, som jag skrev om i morse på Mac Pro, är ju att iAd går så mycket bättre tydligen nu för Apple. De kanske har sänkt sina priser, de kanske har gjort det lite enklare för annonsörerna att börja synas på iAd än vad de gjorde i början. En grej som jag noterade var när det dök upp små iAd-liknande fönster på min sons iPad när han satt och spelade såna här gratis spel med annonser, det var att det var Google-annonser där. Jag har ingen aning om riktigt om det är speltillverkarna själva som gör det. Jag vet inte om Apple godkänner det här ens en gång. Jag har mycket svårt att tro att de gör det. Men det var där i alla fall. Och för mig är det återigen lite obegripligt med tanke på Apples, liksom, den plattform och de regler de har för App Store, att det plötsligt dyker upp Google-annonser där. Har det blivit möjligt att lägga in Google-annonser i iAd nu? Jag vet inte. Vad jag minns så gjorde Apple allt de kunde för att det inte skulle vara tillåtet. Men det kanske är det nu, jag vet inte. Hur som helst, jag har ett uttalande i en artikel här då från en kille som har strykt. Han har tagit bort alla andra annonsnätverk. Liksom Facebook, han har tagit bort AdWords, han har tagit bort allting och kör bara iAd. Han säger att han får mycket, mycket, mycket bättre resultat nu än han har fått med någon av de här andra plattformarna. Så det kanske börjar vända för iAd nu. Tim Cook i sin den intervjun han gjorde på D10, eller här D10, den här konferensen då som Walt Mossberg och company håller i USA, eller höll nu för några dagar sedan. Han sa ju att iAd är ju liksom inte ett av de här benen de direkt vilar på. Det vill säga den kanske har samma status som Apple TV hade ett par år, att det är inom citationstecken en hobby. Men jag tror att det kommer finnas bra pengar där just för rätt typ av annonsörer som når rätt typ av målgrupper. Och det blir annonser med kvalitet. Det blir inte som det blir på Google och det blir inte som det blir på andra nätverk och andra plattformar där du liksom bara vräker ut annonser. Men Facebook tappar annonsörer och jag tror att Google kommer göra det också faktiskt, för jag tror att den marknaden känns väldigt mättad. I alla fall, kul för Apple om det är så att iAd nu faktiskt börjar lyfta. De har ju hållit på med det här ett tag. Och många var skeptiska. Men vi får se. Får se hur det går. På tal om det här med att vara ute och resa. en grej som slog mig. Jag är en av de där som inte tycker om att använda min iPhone som modem ifall jag behöver koppla upp mig och det inte finns någon wifi. Utan jag har ett 4G-modem som jag äcker i min MacBook Air när jag är ute och reser. Och det bara slog mig att varför kan man inte köpa en MacBook Air med inbyggt 4G-modem? Och då menar jag 4G, Apple. Lyssna noga nu. Jag menar 4G som funkar över hela världen och inte bara i USA. Varför Apple inte har i nya iPad och då troligen också i nya iPhone. Varför man inte bygger in då 4G-nätverk som faktiskt bestämmer frekvensen utifrån bara en mjukvara istället för att bygga in det så hårt som de har gjort det, är även det obegripligt. Så önskelista i år är ja tack, ge mig en MacBook Air med ett inbyggt 4G-modem. Då blir jag väldigt glad. Apple är garanterat inte gör det heller, men vi får hoppas på det. Det fanns ju en prototyp av en om det var en MacBook Pro eller en PowerBook G4 vet jag inte, men det fanns en prototyp med inbyggt 3G-modem i alla fall som dök upp på eBay för något år sedan och försvann i princip lika snabbt. Tyvärr, det var synd att inte Apple gjorde. Men, sak samma, det är historia nu. Apple bygger en MacBook Air med 4G-modem. Tack. Samsung kopierar Apple igen. Den här gången har de byggt en liten dator för Chrome OS som är otroligt lik MacBook Air, i alla fall på undersidan. Och det är för mig återigen obegripligt varför inte Samsung kan tänka själva. Varför de inte kan anställa designers som har egna idéer istället för att bara kolla på vad som händer i Cupertino. Det är skamligt av Samsung att de inte tänker längre, bygger en egen identitet istället för att de hela tiden försöker rida på vad Apple gör. För det är bara Apple som kan göra det bra nog. Och kunderna i allt större utsträckning nu fattar det här. Det finns en anledning till att Apple, trots att de har en liten marknadsandel när det gäller mobiltelefoner, tar in 50% av alla intäkter som genereras från den här marknaden. Det finns en anledning till att det inte är Samsung som har, istället för att de har kanske, som Apple har nu då, 3 iPhone-modeller som är aktuella inom situationstecken, så har Samsung, jag vet inte, 20-25 olika modeller med Android. Och ändå så tjänar de inte mer pengar. Så en hälsning till Samsung. Skärp er för helskotta. En sista grej jag tänkte ta upp innan. Eller först ska vi faktiskt ta köra en annonsör. Vi ska köra en liten sponsor. Och vi ska. Jag pratade ju nyss om Cario Connect. Cario Connect är som sagt en sån här serverprogramvara som jag är jätteförtjust i. Jag tycker att den är underbar. Alltså den är verkligen jättebra. Jag har använt den själv nu i par år tror jag. Tänker fortsätta använda den när jag har lekt färdigt med Exchange Server. För det är min huvudsakliga plattform för mail. Så är det bara. Och kalendrar och kontaktböcker och allting. Den är så tajt och snyggt integrerad med iOS och med din Mac. Och även om du kör Windows och kör Outlook på den. Eller om du kör Thunderbird eller någon annan mailklient som kör stöder IMAP. Så funkar det bara. Den är klockren. Den är väldigt prisvärd. Jag tror den kostar 3 500 plus moms för 5 användarlicenser. Du kan installera den på Linux. Du kan installera den under VMware. På Mac OS 10. Du kan installera den på Mac OS server. Du kan installera på en gammal Windows XP-maskin om du vill det. Det finns en rad plattformar som den stödjer. Skitenkel att komma igång rätt ut sagt. Och, ja, den är kanonbra. Så att surfa in på Mac Pro, klicka på bannern iPhone and iPad loves Cario Connect till höger, precis under loggan och menyn så ligger en banner där. Klicka på den så kan du lära allt du kan eller allt du vill lära dig om Cario Connect. Och du kan köpa den direkt ifrån Moreware som är distributör av Cario Connect i Sverige sedan typ Sundsvall brand. Ett mycket bra företag, mycket seriöst schysst företag, de har bra kundtjänst, de är jätteenkla och sköna att ha att göra med och jag köper mina licenser både för CrashPlan och Cario Connect själv därifrån. Så ta en titt på Cario Connect. Det är inte en vädjan. Det är en ren order som Robert Aschberg sa en gång i tiden. Eller det är en vädjan, jag skojade bara. Jo, en sista grej jag tänkte ta upp idag är när det gäller det här med att synka dina dokument fram och tillbaka åt höger och vänster. Jag använder som sagt Dropbox och jag börjar använda iCloud mer och mer och mer nu för att synka dokument framförallt mellan mina två mackar. Jag tycker det är jättesmidigt att kunna skapa en presentation i Keynote och spara den till iCloud, och sen finns den bara på min andra Mac. Jag sparar den på ett ställe dock så att Dropbox synkar den också ifall att iCloud skulle hicka eller Dropbox skulle hicka till. Så jag har två stycken synkmekanismer där. Men det hade varit väldigt smutt om, i och med att jag faktiskt kör en serverprodukt från Apple på min server. På en server från Apple. Det var väldigt smutt att kunna ha en funktion där som gör att jag kan synka mina dokument som om det vore Dropbox eller som om det vore iCloud. Men jag vill göra det via min egen server. Jag vill inte att det ska upp till några andra server och hålla på och vända fram och tillbaka. Jag vill skicka det krypterat över en SSL-länk mellan mina mackar. Var jag än är någonstans. Jag vill inte behöva koppla upp mig med ett VPN. Jag vill inte bara hålla på och liksom sådär webbdava mig in och hålla på. Jag vill bara liksom, det ska bara finnas där. Det här är 2012 och de här grejerna funkar. Varför bygger inte Apple in det här i sin serverprogramvara? Jättefrustrerande. Jag tittar på egna lösningar. Jag skrev ju om det här i Mac Pro Magazine för vad är det, 1,5 år sedan eller vad det blir nu. Nej, 1/2 år sedan blir det, förlåt. Då du kan bygga din egen Dropbox med ett program som heter SparkleShare. SparkleShare har jag nämnt tidigare någon gång. Jag har inte hunnit titta på den. Men vad jag hört så jag har inte hunnit titta på den senaste versionen, ska jag säga. Jag tittade ju på den när jag skrev artikeln. Men vad jag har hört nu så är den mycket, mycket stabilare. Men eftersom du bygger på Git så skriver den inte filerna i klartext på din server. Den skriver ju i ett repository. Vilket innebär att jag kan inte gå in i min hemkatalog när jag är hemma och liksom hämta filerna. De ligger inte där på samma sätt som du gör med Dropbox eller med iCloud, utan de ligger i någonting eget som jag inte kommer åt, vilket innebär att jag måste använda SparkleShare även när jag sitter hemma på kontoret eller ute hos kund för att komma åt grejerna. Och det här för mig är lite av en showstopper. Jag hade gärna sett att den skrev grejerna i klartext på ett sätt så att jag kan komma åt dem även om jag sitter hemma. Eller via webdav. Eller via en vanlig Samba eller AFP-uppkoppling mot min server. Så jag vet inte riktigt vad man ska göra åt det här. Det finns liksom inte riktigt en jättebra lösning för att göra det här. Man kan kanske använda R-Sync på sina klienter och hålla på fram och tillbaka och synka dokument och så vidare. Men jag vet inte, det är inte helt snyggt, det är inte helt enkelt heller att göra. Jag vill att det ska helt automatiserat, precis som återigen som Dropbox och iCloud. Jag vet, det ska bara funka, jag ska behöva tänka på det. Men jag vill köra det på min egen server. Så räkna med att jag kommer att återkomma till det här ämnet om jag hittar något annat, något smart sätt att göra det här på. För jag tror att jag är inte ensam om att tänka så här. Ja, jag håller på att tappa rösten här. Jag höll en utbildning igår och pratade oavbrutet i 6 timmar. Och då kände jag att jag behöver öva upp mina röstskills lite. Jag kanske får gå på sån här röst- och sånglektion och få lära mig andas ordentligt för att kunna prata oavbrutet i flera timmar. Jättekul roliga kurs, jag kommer göra det snart igen. Jag berättar lite mer om det på min företagshemsida som är joakimmelin.se, där ni kan gå in och titta om ni är nyfikna. Till sist vill jag önska er en jättebra helg. Det är ju riktigt busväder ute hela helgen här i Stockholmsområdet, och jag hörde att uppe i Dalarna så snöar det 1 juni. Jag tror att den här sommaren kommer att bli så här sommar som vi sent eller väldigt snabbt kommer att vilja glömma. Det är 50-50. Antingen blir jättevarmt och soligt eller också kommer det bli riktigt uselt dassväder hela juli och augusti. Jag hoppas det blir soligt och varmt. Jag hoppas att ni har en bra helg hur som helst. Ät mycket chips, drick öl. Ha det skönt, så hörs vi nästa vecka. Tjena, tjena.